Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här att jag, Art och Ida, vi som jobbar closest to det här framgångsteamet, vi tar ut de bästa sakerna från varje avsnitt och lägger upp på min Instagram, så att vi kollar på inte bara de gästerna i Framgångspodden också. Det kan exempelvis vara gästerna Robin Sharma som varit med, det kan vara Gary Wee, det kan vara Tony Robbins och massor av andra. Och sen så gör vi det här till korta filmer på min Instagram, där vi gör det i veckans utmaningar, det är verktyg, det är nycklar, vi publicerar en sak varje dag. Så att kolla in Instagramen, den ligger i poddbeskrivningen, så hoppas jag att du kan få vissa boostar om du ska in på ett möte, om du ska göra någonting, om du ska klara en date, eller om du bara ska lyckas väldigt bra på en intervju eller klara dina mål överhuvudtaget. Så kommer de här bästa nycklarna från de bästa personerna i världen på min Instagram, så att du får jättegärna följa och skriva vad du tycker och tänker om det. Hoppas du kommer att få stor glädje av det. Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får lyssna in Per Bolund. Han växte upp i Hässelby och nu har han haft en kometkarriär. Han är Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister och språkrör för Miljöpartiet. Och vi pratar just om det. Vad är de största hoten mot miljön idag? Hur kommer bostadsmarknaden att utveckla sig och hur ska unga få råd med sin första lägenhet? Vill han ha köttskatt och massor av annat för Sverige? Nu lyssnar vi in Per Bolund.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Per Bolund.
Tack så så jättemycket.
Roligt att ha det här.
Mm, det känns väldigt kul.
Jag tänkte, jag såg det på din kavaj nu. Så du har en Sverigeflagga där.
Ja.
Brukar du ha en Sverigeflagga på kavajen?
I vanliga fall så har vi ju mer av partisymboler. Men nu när det har varit en kris i Sverige och är fortfarande, så känns det viktigt att visa på att nu lägger vi partipolitiken åt sidan. Nu är det Sverige som gäller. Nu ska vi rädda Sverige och svenska jobb och alla människoliv vi kan.
Mm. Då låg det en större tanke bakom den.
Ja, men jag tycker att det är viktigt att vi kan samla oss, och faktiskt när Sverige är i kris, då måste vi också kunna samarbeta och hitta vägarna gemensamt.
Mm. Och vi ska prata mycket om det också. Och jag tänkte gå in på bara en sak som du och jag har gemensamt. Det är säkert flera saker, men en av dem var att den vanligaste googlingen på dig är att du är 1,93. Och jag själv är också 1,93.
Ja.
Men sen är en annan vanlig googling på dig är ju din kropp. Och då tänkte jag så här direkt, och sen när man klickar på den så kommer det upp en träningsbild när du springer där och man ser lite bra armar och så. Hur lägger du upp din träning? Hur tar du hand om dig själv?
Det är ju, för mig är det otroligt viktigt, och jag har märkt också att när jag lägger ner lite tid på träning så jag ger det så mycket tillbaka. Det gör att man orkar så mycket mer i arbetet och orkar hålla ångan uppe. Så att det har verkligen varit ett sätt för mig att klara trycket och se till så att man kan prestera. Men jag skulle säga att grunden i mitt tränande, det är ju att jag cyklar till och från jobbet varje dag. Så att det är ju en grundkondition som dessutom ger lite tid för eftertanke. Man kan fundera över det som kommer att hända under dagen och det som har hänt när man cyklar tillbaka. Och dessutom så gör man ju en miljöinsats också när man tar cykeln till jobbet. Så att det har ju varit fantastiskt bra, tycker jag. Ge lite frisk luft och nya möjligheter att få nya tankar. Men sen är jag välkommen till jobbet.
Cyklar även om det regnar? Alltså om det spöregn och så?
Om det regnar, om det är 20 minusgrader i snöstorm, så cyklar året runt. Så att det är väl också viktigt att faktiskt bestämma sig och sen hålla i och inte ge sig bara för att det är lite dåligt väder just den dagen.
Nej, i Sverige kan man inte ha den inställningen att jag mår bara bra när det är bra väder, för att vi är inte det bästa klimatet för att ha bra väder.
Nej, det, då har man en del att klaga på. Utan det gäller ju att faktiskt se att det går att cykla oavsett vilket väder det är. Och har man schyssta dubbdäck på vintern så går det faktiskt att åka både säkert och snabbt också. Så att det har faktiskt funkat väldigt bra. Jag har cyklat i många år nu, året runt, och det är många som tycker att det är konstigt eller är överraskande och sånt där, men för mig har det verkligen bara varit positivt.
Hur länge tar det? 40 minuter? Eller en timme eller?
Nej, jag har väl lite mer än en mil i varje riktning, så det brukar ta på sommaren lite mindre än en halvtimme och på vintern lite mer än en halvtimme.
Ja, starkt.
Mm. Men sen är ju fördelen att när jag väl sen kommer till jobbet så är jag ju redan uppvärmd. Så då kan man ju också springa ner på gymmet och köra snabbt träningspass. Mm. Då kan man riva av det på en ganska kort tid och ändå gå igenom det mesta av kroppen.
Jag tror du skulle säga att då är jag redan uppvärmd, så då kommer in i förhandlingarna direkt in med Jim Åkesson, Stefan Löfven och kan...
Ja, men det skulle jag faktiskt också säga är en fördel. Att, jag märker ju när jag kommer in där lite rosig om kinderna efter att ha cyklat, så tror jag att jag är lite extra syresatt i hjärnan och kan verkligen gå igång på en gång.
Mm. Hur är det med stressen för dig? För du har ju verkligen ett sånt jobb. Jag ska bara läsa dina titlar. Finansmarknadsminister och bostadsminister och biträdande finansminister. Men sen är du också språkrör för Miljöpartiet. Och det är ju bara nu en riktigt redig meritlista. Och jag tänker bara så här, bostadsminister, dubbel heltid. Biträdande finansminister, det är nog en gäng mejl som dimper ner där också. Språkrör Miljöpartiet. Finansmarknadsminister. Alltså det är ju, det är mycket att göra, antar jag.
Det finns en hel del att bita i varje dag, absolut.
Hur mycket lägger du på allting och hur är det gjort? Kan man ha hur många ministertitlar som helst?
Nej, det där är ju någonting som man bestämmer tillsammans med statsministern, och det är ju inte ovanligt att man har några olika saker under sin portfölj.
Han är snål, Stefan. Då blir det istället att han, istället för att ta fyra olika minister, så trycker han in att samma person får...
Ja, men han har väl uppenbarligen sett att jag klarar av att göra många uppgifter, så att det tycker jag är ju hedrande, måste jag säga. Men vi har ju till exempel demokratiministern som också har ansvar för idrottsfrågor, och det är ju inte så ovanligt att man ändå har flera olika ansvarsområden inom sina portföljer. För mig så måste jag säga att jag tycker att den sammansättningen som jag har nu är fantastiskt bra, för att Finansmarknaden är ju avgörande på så många sätt för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Vi vet ju alla vad som händer när finansmarknaden inte fungerar, när vi hamnar i en kris. Då blir det verkligen, det lamslår samhället. Så inte minst bostadsmarknaden, det vet vi ju att den är beroende av att man kan få lån för att sätta igång sina husbyggen. Alla vi som ska köpa en bostad måste ju kunna få tillgång till bostadslån. Och där vet vi också att bostadsmarknaden, när den inte fungerar, om den hamnar i en kris, så brukar det ofta också fortplanta sig över till finansmarknaden och göra att även banker och andra institut hamnar i stora problem. Så på det sättet så hänger de här två väldigt väl samman, och jag tycker att det är en gyllene portfölj.
Vad var ditt första jobb?
Det första jobbet jag hade var nog som diskare faktiskt på en restaurang här i Stockholm, Mosebacke. Mm. Så att där jobbade jag en hård, varm sommar och tjänade ihop till första lönerna. Så det var en stolthet, kommer jag ihåg.
Ja, okej. Okay. Och fanns det några bra verktyg då att diska med? Eller var det en sån här... Jag blev alltid så avundsjuk på alla... Säger man mattanter nu för tiden? Man säger inte mattanter kanske.
Ja, just det.
Som en,
bespisningspersonal.
Men alla, när de hade de här... När man själv stod och diskade hemma. Och sen så var det någon som hade de här... Bara blåst av allting och bara körde in och sådär.
Ja.
Var det din uppgift var? Eller stod det för hand då? Som att man...
Nej, det var
potatis,
både
eller?
Att gå ut och hämta in disken utifrån restaurangen och från borden. Och det var en stor uteservering och sådär. Så det var ju mycket spring med flaskor och glas och så. Men sen är ju att helt enkelt se till så att de blev rendiskade och torkade och kunde gå ut igen och serveras till nya. Så att... Det var ett hårt jobb, men det var ju jäkligt kul också, tycker jag.
Hur fick du det då?
Det var genom att gå dit och knacka på och säga hej. Mm. Behöver ni någon som jobbar? Så att, det är ju, tror jag, för mig i alla fall den vägen som jag har kunnat få mina jobb.
Var det så du gjorde när du fick dina... När du blev finansmarknadsminister också?
Ja, där,
eller har det varit så att du som person har varit väldigt orädd att säga det du vill ha, oavsett vad det är, om det är ett nytt lagförslag eller att det är att du vill ha en position som du känner att du kan...
Ja, det skulle jag säga, att det har varit viktigt att våga ställa krav och våga vara bestämd. Och där är det ju... Vill man ha en förändring så måste man ju faktiskt stå på sig och se till så att den händer. Det är ju, särskilt i politiken, så är det ju såklart många starka viljor, och för att man ska kunna få genomslag så gäller det också att man har en envishet och faktiskt också kan stå för sin åsikt. Och ja, jag är ju samtidigt väldigt stolt när jag kan se tillbaka på allt det som vi har åstadkommit tillsammans under den här förra mandatperioden. Till exempel alla de 1000 naturreservat som vi har varit med och bildat för att vi har just satsat mer pengar. Och det är ju de naturreservaten som svenskarna nu är ute i och njuter av naturen i. Och det visar ju på hur viktigt det arbetet har varit. Eller att vi har ökat investeringarna för klimatet mångdubbelt, just för att se till så att vi kan ta bort alla de gamla oljepannor och andra fossilpannor som faktiskt kan ersättas med nya, moderna, bättre lösningar. Men det är också, det jag också lärt mig är ju att det gäller ju att också kunna vara lite flexibel och hitta nya vägar när det visar sig att den första tanken man hade inte går att genomföra.
Vilket måste hända ganska ofta.
Ja, men det gör ju det. Både för att man har tänkt sig en plan och sen visar sig att det finns hinder, men också för att samhället förändras så att det finns skäl att helt enkelt hitta en ny väg. Det är väl, ett exempel på det var ju när jag jobbade i kommunpolitiken i Stockholm, så genomförde vi ju trängselskatten.
Du kan ju inte vara den mest gillade personen i Sverige då.
Nej, i början så var det en hel del motstånd, kan jag säga. De gjorde opinionsmätningar, jag tror att 80% var emot. Men då hade vi bestämt oss för att ja, men det här är en idé som behövs i en stad som Stockholm för att trafiken ska fungera. Och där hade vi ju börjat med att säga att det skulle vara ett flerårigt försök och det skulle vara liksom helt gediget på alla sätt och vis. Jag tror att i slutändan blev det nog 7 månader som vi gjorde det här försöket på. Men det räckte ju också för att visa för stockholmarna att det här gör skillnad. Det fungerar, det gör att vi faktiskt får en trafik som flyter och att vi kan minska både buller och luftföroreningar och helt enkelt få en bättre stad. Och sen folkomröstningen som följde, så röstade ju en majoritet faktiskt för att behålla trängselskatten.
Kul. Och hur har den påverkan idag?
Mycket. absolut.
Man har det, för att jag, det känns ju fortfarande att det är så extrema köer, men det är, man bygger om slussarna, det känns att man bygger om konstant hela tiden överallt, att det inte flyter på bra, men om man skulle ta bort dem så skulle det vara ännu mer kaos.
Absolut. Att det blir köer när vi har ett stort byggprojekt och liknande, det är nog inte så mycket man kan göra åt. Men däremot vet vi ju med säkerhet att hade vi inte haft de här avgifterna så hade biltrafiken varit mycket större och det hade varit väldigt mycket svårare att få trafiken att fungera i en stad som Stockholm. Ja, det är ju många som nu kommer hit och besöker Stockholm och tittar på hur vi har hittat den här lösningen. Och jag tror att det kommer att komma många exempel i andra städer där man kommer följa efter.
Göteborg
har gjort det, till exempel. Mm. Men även andra städer runt om i Europa är väldigt intresserade.
Mm. Spännande. Alla är intresserade att få bort trafik och få in intäkter.
Som kan användas också för kollektivtrafikinvesteringar till exempel. Så att, det gör ju nytta i båda ändarna.
Jag handlade första gången en plastpåse igår. 7 kronor kostar den. Jag bara, jäk! Det här var dyrt för en plastpåse.
Det är det, absolut. Ja.
Men är det meningen att det ska ta att, det här var på ICA, är det meningen att de ska lägga hela skatten på konsumenten?
Det är ju en skatt som är gjord för att den ska göra skillnad. Och det är ju för att vi har ett jättestort problem i vårt samhälle och i världen i stort med plastförorening.
Ja, men jag tycker att det är bra, för att jag blir ju absolut inte sugen på en annan plastpåse igen.
Nej, det är ju tanken. Jag såg någon sån här rolig kommentar, någon som skrev att den där jäkla Per Bolund ska få en spänn av mig, jag kommer inte köpa någon plastpåse. Då tänkte jag, yes, nu har vi lyckats. Det är det som är tanken.
Så att, men jag tycker det är ju jättebra. Det är mer sådana konstiga skatter bara som folk blir irriterade på.
Så länge det finns alternativ, och det är ju viktigt att man måste ju kunna ta en papperspåse eller ha med sig en tygkasse eller liknande. Men just när det gäller plastpåsar så finns det ju faktiskt alternativ man kan använda sig av. Så att, och där vet vi ju tyvärr att de plastföroreningar som vi har i vårt samhälle och som finns på global nivå är ju ett jätteallvarligt hot mot hela havsmiljön. Jag är ju utbildad i marinbiolog och jag vet ju hur enormt stora skador det här gör för både djur och växtlighet i haven. Så att för att vi ska kunna ha våra fantastiska världshav och en helt unika miljö som de erbjuder och de tjänster som vi får i form av fisk och rekreation och många andra, för att de ska fungera så måste vi ju faktiskt göra vad vi kan här för att minska föroreningarna.
Kan du inte berätta lite mer om några bra, men när man hör den första gången, halvknasiga skatter som du skulle vilja föra in, om du bara fick bestämma helt?
Ja, men jag tror att trängselskatten var ju en sån som många tyckte var jättekonstig när vi införde den, men som ju faktiskt också har visat sig fungera.
Det finns ju mycket runt om i världen också,
ja.
Alltså trängselskatter.
Nej, det är inte så många städer som har än så länge tyvärr. Spanien. Det finns i Singapore och det finns ju vägavgifter för att finansiera nya vägar.
Okay.
Ja, men det är ju lite grann en annan sak. Där vill man ju inte styra om trafiken utan man vill ju bara just få in pengarna. Trängselskatten i Stockholm är ju till för att man också ska få en trafik som fungerar och flyter.
Okay. Mm.
Men, det finns ju en hel del skatter som man har varit arg på till att börja med men som sen har visat sig leda till väldigt bra resultat.
Men kan du inte dra några saker som du har under din huvudkudde som du ska titta på innan du går och lägger dig?
Ja, men det är ju ett annat stort problem som vi har. Det är ju att de kläderna vi har på oss, att de innehåller en hel del kemikalier som inte är bra för oss. Och även som är dåliga för miljön där de produceras. Och det där är ju någonting som vi faktiskt också behöver hitta en lösning på. Hur kan vi se till så att kläderna blir en del av ett samhälle där vi faktiskt inte blir sjuka av kemikaliebelastningen?
Blir vi sjuka av det, eller?
Det är ju, tyvärr så vet vi ju att kemikaliebelastningen, alltså de farliga kemikalierna som vi har omkring oss, påverkar tyvärr vår hälsa. Världshälsoorganisationen pekar på, ja, men det är, man pratar om att både cancer och diabetes och många av de folksjukdomarna som vi nu har är faktiskt kopplade till de farliga kemikalierna som vi har och som vi tar in i våra produkter.
Det är så himla speciellt det där när man har ett barn och så tänker man på att du ska bara äta ekologiskt, du ska dricka ur den här giftfria flaskan och sen så själv så går det inte ens. Så framförallt som konsument också så finns det ju inte, man vet ju inte vad, jag är ju på med den här och du är ju på det där. Mm. Jag kan inte säga så här, hur mycket gift har den här i sig? Jag har inte den blekaste. Nej. Och hur ska jag som konsument ens veta om det?
Nej. Och tyvärr så är det i många fall så att för att producera 1 kilo tyg så går det ofta åt mer än 1 kilo kemikalier i form av olika blekmedel och färgningsmedel och liknande. Så att det är en väldigt stor användning i textilindustrin. Och där har vi ju nu på gång också en skatt på farliga kemikalier i textilier som ju inte är tänkt att göra att vi ska sluta köpa kläder, för det behöver vi göra, men att ge ändå en knuff mot att faktiskt producera kläder som inte innehåller de här farliga kemikalierna och som inte produceras med de farliga kemikalierna. Vi har ju gjort motsvarande också på elektronik, att faktiskt man får betala en avgift om man använder de kemikalierna som vi vet har en farlig påverkan på oss, som är cancerframkallande eller leder till mutationer som då kan vara farliga även för våra barn. Så att, det är viktigt att vi minskar det problemet också.
Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Finns det någon typ av procent? Jag håller på att kolla på villa och sånt nu. Så att då läste jag någonstans att är det över 200 i radon? 200 kontra... Mm. Eller kanske var så här 400, du kanske kan det bättre, men 400 kontra 200 i radon. Så ökar man risken för lungcancer med... Alltså det var så här jättehöga procent. Jag vet inte om 50%, men det var så här stora siffror. Att verkligen så här, är du 30 år i radon på 400 så ökar du risken för lungcancer med... Ja, vi tar dubbelt som exempel, jag ska inte säga exakt, det kan ni googla fram. Men är det så med textiler också? Att går du runt med kläder som har de här typen av gifterna i x antal år så ökar du risken för diabetes, cancer. Har ni sett några sådana studier på det?
Ja, det är inte möjligt att göra det kopplat till ett enskilt klädesplagg eller en enskild person, men däremot vet vi ju för hela befolkningen i sin helhet så vet vi att vi har en alldeles för stor påverkan av farliga kemikalier som påverkar oss i vår hemmiljö till exempel. Man kan ju ta dammet som man har hemma, om man har en damm hemma, så vet vi att det tyvärr innehåller till exempel bromerade flamskyddsmedel som ju också forskningen har visat är faktiskt farligt för vår hälsa. Och det är ju för att man har satt in det i elektronik och att det sen kommer ut i luften och i våra hem. Så att tyvärr så är det så att de produkter som vi idag använder oss av kan ha en negativ effekt för vår hälsa, och då har ju vi ett ansvar att se till så att vi istället får producenterna att göra prylarna utan de här farliga kemikalierna. Det finns möjligheter, det finns tekniker så att man skulle kunna välja bort dem, men som vanligt så är det ju ofta billigare att använda det gamla som man har gjort länge och inte göra den här omställningen till någonting som faktiskt är bra för vår hälsa.
En annan skatt som är intressant är ju kopplat till att Anders Borg här, och då berättade han att jag minns helt fel, att varje människa gör av med 11 ton koldioxid per år. 11 ton. 8 av dem är köttindustrin. Alltså att det är metangasen från kossorna, det är transporter för djuren, det är all foder för dem, så allt sånt. Så att en väldigt stor del av miljöpåverkan för klimatet är kopplat till att vi förbrukar och bygger upp de här stora hela köttproduktionen. Borde det inte vara skatt på kött då?
Ja, det är ju, jag tror att det där var nog att ta i överkant, men man brukar säga att kanske 20-25% av vår klimatpåverkan kommer från jordbruket, inklusive då köttproduktionen. Sen är det ju transporterna som står för en stor del, kanske ungefär en tredjedel, och också industrin som står för någonting motsvarande. Så att det är ju flera olika källor som vår klimatpåverkan kommer ifrån. Men självklart så har vi ju också en klimatpåverkan kommer, och då vet vi ju att just från jordbruket så är köttproduktionen en stor källa till klimatpåverkande gaser. Så att där behöver vi ju på olika sätt uppmuntra att faktiskt minska köttkonsumtionen. Och det som är glädjande är att genom de insatser som har gjort för att få fram mer vegetarisk mat till exempel, så börjar ju nu också köttkonsumtionen i Sverige att minska. Den har stigit under många, många år tidigare, men nu börjar den faktiskt gå ner. Och det tycker jag ju är ett bra exempel på hur man kan hjälpa människor att fatta beslut som faktiskt är bra både för oss själva och för planeten vi bor på.
Vi hoppar över på lite lyssnarfrågor. Och då går vi in på... Ja, vi kan gå in på bostäder. Hur kommer det sig att det finns alldeles för lite bostäder för unga som vill utbilda sig? Sen även kan vi sy ihop det med nästa bostadsfråga. Hur ska man göra som ung? Köa, du pratar om hyreslägenheter framförallt då. Eller det är det vi pratar om. Köa som ung går inte. Flytta inte nyproduktion alldeles för dyrt. Vad ska vi göra? Många frustrerade unga har hört av sig inom bostadsfrågan.
Mm. Ja, men det förstår jag. Och jag är också frustrerad. Problemet som vi sitter med är ju att vi har haft alldeles för många år där man har byggt alldeles för lite. Befolkningen har växt, vi är många fler svenskar, men man har inte klarat av att ha byggtakten på tillräckligt hög nivå.
Har man försökt?
Ja, det kan man ju diskutera. Nu har vi i alla fall sett till så att vi har fått upp byggandet rejält. Så att nu byggs det ju på, har byggts på rekordnivåer. Så nu har det ju gått ner lite grann nu. Men det är fortfarande mycket mer som byggs nu än vad det har gjorts historiskt. Tittar man till exempel under de 30 åren som har varit så har man byggt 28 000 lägenheter i genomsnitt, tror jag. Och nu kommer det ju ut uppåt 40-50 000 lägenheter istället på marknaden. Så att det är en annan nivå på byggandet. Men, okay, men det tar ju tid att komma ikapp. Så att det är ju det som är problemet. Vi måste ju också se till så att man bygger mycket under de kommande åren.
Och har rimliga priser på dem också.
Ja,
och det är ju någonstans att snittet på en hyreslägenhet är 6 000 kronor.
Mm. Och där har ju vi nu gjort en mycket mer aktiv bostadspolitik där vi går in med flera miljarder varje år i stöd, investeringsstöd, just för att bygga hyreslägenheter som har en rimligare hyresnivå. Det är ju ofta små lägenheter som passar bra för unga, och där man också nu har bestämt att man ska rikta en del av dem, var åttonde lägenhet, till just en ung person eller en person som behöver extra stöd för att kunna få en bostad.
Skulle det kunna vara någon som är ensamstående och med flera barn, eller vad är det för typ
ja,
av?
Till exempel, man har en barnfamilj som inte har ett rimligt boende. Det är inte rimligt om man ska behöva bo på gatan eller hela tiden behöver flytta runt. Och där kan man då kommunerna genom de här lägenheterna faktiskt ge en långsiktig lösning.
Okay, så att, men det är ju,
sen tror jag att förutom det som vi kan göra från statens sida så har ju kommunerna också ett ansvar där. Och där tycker jag att det ändå är bra att många kommuner ändå har särskilda lösningar riktade mot unga människor. Till exempel här i Stockholm så finns det ju sådana här ungdomskontrakt som gör att man ändå faktiskt kan få tillgång till en lägenhet utan att behöva stått årtionden i bostadskön. Så att det är en svår och jättetuff situation för många unga.
Men var är vi nu då? Vi säger så här, hur många är det som letar boende av, ja, vi kan ta unga och ja, hela bunten. Alltså, hur många är det som behöver boende och hur mycket ligger vi back?
Mm. Det låter som en enkel fråga som man skulle kunna svara på när som helst, men det beror ju lite grann på just hur man ser på bostadsbristen. Jag har faktiskt gett ett uppdrag till Boverket att kartlägga hur det ser ut i olika delar av landet, för att det är ju i en del kommuner så kanske det är några äldrebostäder som behövs som man har brist på. I andra så är det mer en generell bostadsbrist där både unga och äldre har de här utmaningarna. Så att vi behöver få bättre underlag, men det är också svårt att svara på, för att ha bostadskön i Stockholm till exempel. Där kan man ju då inte säga att alla de som står där och väntar på en bostad inte har någon bostad idag. Att de har en akut bostadsbrist. Utan de flesta har ju ett boende. En del har det där mer som en försäkring eller kanske som en investering för framtiden. Att man tänker sig att någon gång kommer jag kunna få ett kontrakt via bostadsförmedlingen.
Man har lärt sig det att man ska ställa sig så tidigt som möjligt i bostadskö. Det har ju man blivit inpräntat sedan man var liten.
Mm.
Och att det är sinnessjuka långa köer.
Ja, men det är ju det. Och lite grann också just på grund av att det är många som har tänkt på det sättet. Där är det ju klart att, där tycker jag ju att det känns rimligt att prioritera de som faktiskt har en mer akut situation, som faktiskt inte kan planera sin framtid för att man inte har ett boende som funkar. Jag tycker att den här frågan som du har ställt också...
Nästan, vad ska man göra? För att nu sitter många här och lyssnar så här, och de bara, alltså jag fattar ingenting. Mm. Vad är det jag ska göra? Hur är det? När kommer den här personen som har skickat in det här, när kommer han känna sig nöjd? Eller hon? Och kommer det vara om du och jag ska sitta om 10 år också, kommer vi sitta med samma typ av problem? För att det har ju ändå varit, under de här 30 åren så vet jag att varje år och så är det här en av de största frågorna. Mm. Så att det är inte så att man kom på det nu bara, oj, vi måste bygga mer. Det har ju...
Det var en av de största frågorna när jag skulle flytta hemifrån och börja ett vuxenliv också. Så att det är någonting som vi tyvärr har levt med under
alldeles lång tid. Kan man lösa det ens? Tror du?
Det vi kan göra är ju att se till så att vi nu har en mycket högre byggtakt. Så att vi bygger åtminstone i takt med befolkningsökningen, men helst ännu mer, så att vi kan börja och liksom minska problemet snarare än att öka det för varje år som det har varit tidigare. Men det är ju inte... Jag skulle ljuga om jag satt här och sa att det fanns någon snabb lösning, en quick fix på det här problemet. För det är ett problem som inte kan lösas bara omedelbart. Däremot så behöver vi ju fundera över flera olika vägar framåt. byggandet kommer ju inte hjälpa alla, det kommer ju hjälpa på lång sikt. Men jag tycker till exempel att ha någon form av bosparande där man också ger ett stöd för den som sparar till en insats skulle kunna vara en väg för att fler skulle kunna då förverkliga drömmen och kunna få ihop till en insats för en lägenhet. En annan variant som jag tycker är intressant att titta på, det är...
Jag får bara stanna här en sekund bara. Mm. Så hoppar jag på den andra varianten sen bara. Så att jag märker, alltså det jag bara märker, jag tycker verkligen synd om den nya generationen som kommer. För när jag köpte min första bostad så var det här uppe på Gärdet, en 40 kvadratare, kostade 1,6 miljoner. Jag fick ta då av banken bara rakt av 95% i lån. Och sen så tror jag att det när jag sparat ihop till 70 000 själv. Men jag hade jättemånga vänner som tog 100% i lån. Mm. Och då var det inte alls samma amorteringskrav som var idag heller.
Nej, bolånetaket är ju framförallt satt en gräns för hur mycket man får låna upp till av lägenhetens värde.
Ja, och så att det var ju mycket lättare för mig i det läget att komma in på bostadsmarknaden än det är för de unga idag. Jag hade ju mycket mer verktyg att jobba med.
Samtidigt så är ju att ha den typen av väldigt hög skuldsättning är ju också en risk.
Och så är det.
Det är många som har haft synpunkter på amorteringskraven och bolånetaket. Men tittar man just på när vi får en sån här samhällskris som vi har nu, då är det ju också ett stort värde i att hushållen, man har amorterat, man har byggt upp en buffert så att man faktiskt har en marginal i ekonomin istället för att ligga med näsan precis över eller i vart fall under vattenytan. Och den bufferten är ju många som nu har jättestor nytta av, att man inte... Till exempel om man blir av med jobbet, att man inte behöver sälja sin bostad omedelbart och ibland tvingas sälja till lägre pris som man har betalat, sitter kvar med lånen och kan då riskera att ha också skulder som man har kvar för många år framöver. Och det är ju såklart en helt fruktansvärd situation i att hamna, särskilt som ung person. Så att jag tror att det vi istället ska göra är att försöka hitta andra vägar för att hjälpa de unga att komma in på bostadsmarknaden. Bosparande nämnde jag ju som ett exempel. Ett annat som jag tycker är intressant är man kallar för ungbolån. Vi har ju idag CSN-lån till den som vill studera. Det är ju ett lån som man tar för en investering för framtiden helt enkelt. Men där tycker jag vi behöver fundera på, kan man göra något motsvarande också när det gäller bostäder? När man ska ta första steget in på bostadsmarknaden, att man då kan ha väldigt förmånliga lån som gör att man faktiskt kan ta det här klivet in. Och precis som du säger, kan staten ta en del av det, ja, då kan ju bankerna ta resten och så kan man faktiskt få en chans åtminstone.
Vi har en annan fråga om corona. När tror du att allt är över?
Oj, ja, jag önskar att jag kunde ge ett bra svar på den frågan.
När tror du att man
jag tror också den här frågan... Allt är över. Den signalerar igen också att vi kommer att komma tillbaka till precis samma läge som vi var innan viruset slog till. Där tror jag att man ska faktiskt fundera. Kommer det att hända? Kommer vi att göra allt på precis samma sätt? Eller kommer vi att hitta nya, kanske till och med bättre lösningar efter det här? Jag tror att många har ju nu prövat på att distansarbeta som man inte hade någon erfarenhet av förut. Många av oss är trötta på det också, så att man längtar nog många tillbaka till kontoret. Men det visar också på att den här möjligheten faktiskt finns. Och det kanske gör att många kommer att jobba kanske en dag i veckan hemifrån istället för att varje dag pendla in till jobbet. Jag tror också att våra resmönster kan mycket väl förändras. Det är ju såklart värdefullt att kunna resa runt jorden och att kunna besöka spännande länder och liknande, men nu har vi också sett att det får ju också effekter i risker, till exempel att man får en smittspridning som går väldigt snabbt. Och där kanske också kommer att vara mer att tryck på att semestra på hemmaplan, uppleva allt det fantastiska som vi har i Sverige. Ja, det finns många olika sätt. Jag vet ju att det är många som nu har börjat söka sig ut i naturen och är ute i våra naturområden. Och det har jag sett när jag är ute också, att det är nästan kö på en del ställen för att det är så många som vill vara ute och uppleva.
Fågelskådning.
Fågelskådning ökar också. Så att det är ju,
jag hörde att alla husbilar är fulla. Ja, men det hörde jag för ett bra tag sedan också. Men allt är bara så här tokboka. Det finns inte en husbil att få tag på i Sverige. Men till det, då kan du inte säga så här, men har inte ni måste ju ändå ha beräkningar på det. När ni räknar på att här kommer vi gå tillbaka och sen också med alla typer av stöd. När är en viss typ av... hur ser det ut om ett år i Sverige kontra idag? Kan du svara på den frågan?
Det kan säga är, vi har ju scenarier såklart.
Ja, ni har scenarier. Och sen vet jag också att allt kan flyga åt alla olika håll. Men ni är ändå så pass mycket en så bra stab och så mycket bakom er. Så att,
ja, men i det scenariot så räknar vi ju med att vi kommer att ha ett rejält tapp i år 2020, men att vi kommer att studsa tillbaka i ekonomin redan 2021. Men det är ju, ska jag också säga, det är ju ett optimistiskt scenario. Och det gjordes ju också innan vi hade lika mycket kunskaper som vi har idag. Så att där finns det ju en oro för att det kanske kommer att ta längre tid innan ekonomin återhämtar sig. Det beror ju väldigt mycket också på de insatser som vi kommer att göra framöver. Gör vi till exempel ett stort stimulanspaket med gröna investeringar som jag vill se, där vi bygger nya bioraffinaderierna för att producera bränslen som kommer från svenska skogen och jordbruket istället för från Ryssland och Saudiarabien, ja, då kommer det att göra att vi får en snabbare återhämtning än om vi inte gör det. Bygga ut den förnybara elproduktionen, vindkraften till exempel. Så att där finns det ju mycket vi kan göra också som kan lyfta svensk ekonomi. Men det scenariot bygger ju på också de globala scenarierna som finns kring ekonomin, och där är ju Världsbanken och Internationella valutafonden som gör sina bedömningar, och de var ju ganska optimistiska tidigare kring just att det kan faktiskt bli en snabb återhämtning, men jag skulle inte bli överraskad över om de blir lite mera pessimistiska och att det kommer att vara ett mer utdraget förlopp, att det kommer att ta längre tid att komma tillbaka.
Nu kör vi lite, det här får bli snabb fråga i alla fall, för nu går jag in på framgångsfrågor. Men bästa lärdom som du någonsin fått?
Bästa lärdom som jag någonsin fått?
Någon som har sagt något, eller du har tagit med något citat som du lever efter, eller?
Ja, men ett citat som jag tycker är väldigt bra, det är, jag tror det var Tage Danielsson som myntade det. Han sa att utan tvivel är man inte riktigt klok. Och det är ju, tror jag, särskilt i politiken så är det lätt att hela tiden vara tvärsäker och hela tiden komma med de där otroligt säkra uttalandena. Men det är ju också faktiskt så att vi måste också ta in andras information, andras synsätt, och att faktiskt också våga ifrågasätta den här linjen och just faktiskt fundera över att det kan finnas alternativ. Man kan hitta ett annat sätt att lösa problemen som kanske är faktiskt ännu bättre. Så att också våga och ge sig själv utrymme att tvivla och att helt enkelt tänka, finns det ännu smartare lösningar?
Nu skulle man rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag. Vad skulle det vara?
Utan tvivl att cykla. Det tycker jag är faktiskt fantastiskt. Det som är fantastiskt är ju också att det är ganska lindrigt för kroppen, så att man kan göra det även långt upp i åldern. Det finns oftast, de flesta har en cykel som man kan ha tillgång till. Otroligt enkelt sätt att få lite motion. Och dessutom så är det ju ett fantastiskt bra transportmedel. Så man kan ju ta sig till de flesta delarna av till exempel en stad som Stockholm på rimlig tid.
Mm, verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu?
Ja, nu är det ju extremt mycket fokus på att rädda liv, att se till så att vi kan göra allt som krävs för att samhället ska kunna stå upp för hälsan och för att hjälpa människor som nu har råkat ut för coronaviruset. Men sen också att göra allt vi kan för att rädda svenska jobb och svenska företag ur den här krisen. Sen så kommer vi ju också ha mycket fokus på att när vi samtidigt räddar coronakrisen, så måste vi också rädda de långsiktiga kriserna. För där vet vi ju tyvärr att lyckas vi inte vända miljöproblemen och klimatproblemen, då kommer vi ju tyvärr att vara i ett permanent krisläge. Då kommer ju det som vi har upplevt nu under de här månaderna vara det normala. Och där vill jag inte hamna, och jag vill att vi gör allt för att hindra att det händer.
Stort, stort tack att du kom hit, Per Bolund. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mera, hur gör man då?
Ja, men det är ju, det bästa är att skriva till mig på regeringskansliet. per.bolund@regeringskansliet.se.
Strålande. Stort, stort tack att du kom hit.
Tack så jättemycket. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Och nu är nästa avsnitt, mina damer och herrar, får vi lyssna på en riktig legend. Nämligen ingen mindre än Henrik Stenson, golflegendaren. Han har gjort så mycket saker inom golfen. Han har bland annat vunnit The Open, British Open. Och han är verkligen en person som har ett otroligt fokus. Han kallas Iceman. Och vi kommer in på djupet på en av de absolut främsta i världen inom golf. Så att jag hoppas du kommer lyssna in det. Det är ett avsnitt som väldigt många efterfrågat. Och han spelar in från USA. Vi kör på Skype. Men det blir väldigt bra ljud. Och han är så väldigt... var väldigt rolig och ha så här en skön humor. Ja, här går vi verkligen in. Jag försöker verkligen hitta alla hans nycklar, alla hans verklighet till att hålla fokus, till att klara av saker som ingen annan någonsin har klarat. Och det kommer vi också att få här. Så att lyssna in nästa avsnitt och lyssna på Henrik Stenson. Stort, stort tack att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack. For free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.